eventuell seger eller vad är frågan om?
What the horse, what the driver?
Är du nöjd nu?
Vad menar du?
Ja, men i fredag så var det tävlingar på Romme och vi körde blandade hits. Blandade hits inför racen. Vadå, utan att köra bongosång.
Med en minut i start, eller?
Jajamän.
Okej, okay. Vadå var det för
att... Nej, jag vet inte om det var blandade hits, men det var någon annan Spotify-lista som Josefina körde i alla fall som en speaker.
Men vadå, hon valde random en minut i startlåtar som inte hade...
Nej, liksom... det tror jag inte. Hon hade, vi har väl ett kartotek där som ligger med en minut till startlåtar. Men där i fanns inte bongosång i fredags, David. Jag trodde att du skulle sitta och bevaka den här fredagskvällen.
Nej, jag gjorde inte. Vi skulle säga det så att alla förstår. Förra veckan så såg jag då att Romme fredagen innan, en snöig fredag i december, körde liksom bongosånglåten som man kör under elitloppshelgen på Solvalla med en minut i start.
Jag tycker vi lägger att... den i bakgrunden här så att den ligger och doftar lite.
Den får ligga och dofta lite grann då. Men jag tycker att den är ju elitloppshelgen förbehållet. Och jag tycker att alltså, det, som jag sa då, det är som Champions League-hymnen, den kör man ju när det är Champions League. Den kör man ju inte liksom när det är Superettan, för att hotta upp Superettan. Jag tycker att, liksom, att andra banor kan avstå från den musiken för att den förknippas med Solvalla, då pratar om en minut i start. Men jag följde inte upp det här i fredags och jag hade faktiskt ingen aning om att jag skulle ta upp det här. Så att det var ju kul att man bytte. Jag menar ju bara att det är kul om banorna kan hitta sin egna nisch, sin egna musik liksom, så att så man får knipa med den banan. Det tycker jag är häftigt, alltså att varje bana har sin grej, men det är upp till var och en. Men man behöver inte sno det som liksom är den sportsliga höjdpunkten för året. Det tycker jag är lite beige.
Det är så jävla sköna paralleller du drar också med Champions League-hymnen. Men det är skönt. På måndag har vi V75 på Romme. Det är Winterburys, vi ska prata om det strax. Och då, inför varje V75-lopp där med en minut kvar, då kommer bongosång.
Är det så?
Vi får se.
Usch, vad tråkigt det vore. Ja.
Vi får se.
Vi får se. Spännande att följa.
Jag trodde att... Ja, verkligen, verkligen. Du, i övrigt då. 2020 har ju varit ett jävla skitår, det vet ju alla. Som lök på laxen också i travets värld med våra fantomkallblod. Som, ja, tre stycken nu som betar på de evigt gröna ängarna. Halsta Lotus, Järvsö Fax, och så nåddes vi också nu i veckan då. Det var väl i fredags till och med det, när jag var på Romme. Så var det. Månprinsen AM. Mycket sorgligt tycker jag.
Jag håller med dig. Väldigt tråkigt. Men när Järvsö Fax och Halsta Lotus fall, då var det ju liksom lite mer väntat. De har ju kommit lite till åren. Framförallt Järvsö Fax då. Men att Månprinsen, som ändå är, jag ska inte säga mitt uppe, men i slutfasen av sin tävlingskarriär och ändå hade en hel del ogjort på travbanan, går och dör. Det är ju tråkigt på ett annat sätt. Det var ju väldigt otippat. Och,
hur landade det där in till dig?
Vad sa du?
Hur landade det där in till dig? Alltså hur fick du reda på det? Och hur tog,
ja, jag fick läsa på Twitter när jag satt på restaurang i fredagskväll. Kände väl att... jag vet inte vad jag ska säga. Det kändes jävligt olustigt hela grejen. Men sen så faktiskt mycket märklig grej som hände på lördag morgon. Jag satt i telefon och så hade jag ett skevt nummer som ringde, så svarade jag. Så var det Månprinsens ägare Anna Maria Öberg. Så sa hon, hej, det är Anna Maria Öberg. Och du vet, ibland man bara känner, jag känner igen namnet, men jag vet inte vem jag pratar med. Så spelar man med liksom några sekunder. Man bara, ja, hallå, hallå. Mm. Åh, jag tänkte på det där med Skoglund. Och så fattar jag fortfarande inte att, hur menar du? Och Per Skoglund var ju med i Nyhetsmorgon och pratade om prinsen han. Ja, okej. Okay. Då fattade jag att det var hon. Och, okay. Och jag och Gunnar, ja, visst, vi vill gärna komma till Talvi. Ja, ja. Ja, absolut. Nu jobbar inte jag med kanske 5 sändningar längre, så jag har inte koll på det. För att jag hade med Gunnar Melander i travåret 2014. Jag tror de hade sparat mitt nummer sedan dess.
Ja, okej. Okay.
Men så mest jag Per senare. Per hade då haft kontakt med mig själv. Så att hon var med sen i V7 direkt och uttalade sig. Och jag har ingen aning om hur hästar kan bete sig, hur de bara kan få ändra personlighet sådär. Det låter som att det är något skevt som händer med dem i så fall. Men det känns jättekonstigt, hela den här affären och hela soppan. Men jag säger inte det på ett sätt där jag liksom inte tror på den. Jag bara säger att det känns jätteskumt. Och för mig, jag är helt ointresserad av att gräva mer i det caset och reda ut. Utan de har nog sorg nog som det är. Och så här, jag bara känner att olustig historia, märkligt sätt. Och sen så lägger jag inga mer värderingar i det.
Jag tyckte det var jävligt jobbigt när jag satte på Romme i fredags med några kollegor som också jobbade där på Dalatravet Romme, och så fick vi den här nyheten. Men sen när jag fick lyssna då på Anna Maria Öberg i V75 direkt, blev påtagligt verkligen berörd av hela berättelsen där. Det var sjukt jobbigt. Jag satt som en tennsoldat och ja, verkligen tog in det där.
Nej,
jag vet inte, det var någonting väldigt speciellt.
Ja,
man har ju kommenterat hästen så himla många gånger och varit honom nära på det viset. Jag vet inte om det är många stora lopp som han har vunnit, och Gunnar Melander. Vilken underbar profil och människa att träffa inom travet. Mm. Alltid supervänlig. Det kändes skit, helt enkelt.
Ja, nej, olustig soppa. Och vi kan konstatera att...
Vad sa du?
17 av de senaste 21 års SM-vinnarna har dött i år. Då står Järvsö faktiskt mot 9, Halsta Lotus 2 och Månprinsen 5. Men det är ett svart år ur den aspekten, verkligen.
Verkligen. Innan vi släpper Månprinsen, det tråkiga nyheten om honom och hans död, så vill jag bara säga det också, att i den här intervjun i V75 direkt, Per Skoglund gör den här intervjun. Det där är inte lätt. Det där är inte lätt. Hitta rätt ton. Avsluta när du ska avsluta intervjun. Dra inte ut på den för länge.
Fast blev det intervjun, låt henne komma till tals. Berättade. Det var mer som att hon ville vara en psykolog och ville prata ut. Känner jag.
Ja, lite så. Men det är också lätt att man hamnar i att man drar något ytterligare varv.
Ja,
det kändes helt perfekt. Avslutades perfekt alltså.
Ja, men så är det. Och det är bra att han känner av det där. Men å ena sidan, det finns inte så mycket mer att älta. För det blir ju liksom hennes version av det hela.
Ja.
Å andra sidan drog det ut på programtiden lite grann. Så jag gissar att han hade en redaktör i örat som sa inga fler frågor.
Säkert. Men det behövdes inte heller.
Nej.
Du, vi går vidare och pratar lite grann om Winterburst. Har du någon vinter i Stockholm förresten? Knappast, va?
Nej, det har nog knappt varit minusgrader under hela december. Någon kväll kanske det har varit det, men det ska bli minusgrader här runt julafton. Men nej, vi har inte så mycket vinter. Det var väldigt märkligt det där, hur det bara... Menar, jag som är uppväxt i Malmö, jag är uppväxt med att det var vinter på vintrarna där då och då. Vi hade ju rätt mycket snö bitvis i Malmö under vissa vintrar och lite mindre i andra. Men när jag kom till Stockholm så var det en markant skillnad. Min första vinter här, jag kommer ihåg, det här är helt sjukt. Det var 2005-2006, då var det otroligt kallt. Jag bodde på Ekerö, jag gick på Kaggeholms folkhögskola. Och där ute i Mälaren, där var det någon vik precis vid skolan där vi var. Och den viken, där släppte isen den 26 april. Alltså 26 april går man i t-shirt. Alltså, du vet så här, 26 april släppte isen där det året. Och sen så var det flera kalla vintrar där, typ 14-15 tror jag. Eller 13-14 var rätt kalla, med så här minus 15 till minus 20 i december. Men sista tre åren, jag fattar ingenting alltså. Sist det var riktigt mycket snö här, det var samma natt som Donald Trump valdes till president. Då var det ju, vaknade man upp, eller följde man ju den sändningen. Det var ju november 2016, då var det liksom så här en halv meter snö hade kommit på natten där. Sen visst, det har kommit snö. Det kom snö när det var Super Bowl här för något år sedan, någon morgon och så vidare. Men inte alls på samma sätt. Det verkligen, här är det mycket större skillnad än vad det är i södra Sverige upplever. Här har det verkligen blivit mycket mildare vintrar.
Trist ju.
Ja, sjukt trist. Har ni någon snö?
Ja. Nej, det är snöblandat nu när jag tittar ut genom fönstren här. Det är minus... Nej, det ligger på nollan. Mm. Det ligger på nollan. Men det ska bli någon minusgrad här framåt kvällen och under natten. Säger de, får vi se. Det vore väl skönt att ha lite vitt i alla fall.
När hade du en grön jul senast?
Du kan inte fråga mig om årtal.
Nej, okej. Men du vet väl ungefär? Men... Eller minst att det var grönt?
Ja, men jag brukar ju vara tomte.
Okej. Okay. Du är det även på julafton också?
Exakt. här i alla fall hos min yngsta, som fortfarande tror jag, eller jag inbillar mig i alla fall, att hon tror fortfarande på tomten. Mm. Och då brukar jag få pulsa runt där ett varv runt huset i snön.
Ja.
Så jag kan nog inte riktigt dra mig till minnes när det var helt grönt. Det var nog ett tag sedan.
Mm. Tråkigt.
Hoppas att det faller några snöflingor här under natten. Hur ska du fira jul förresten?
Vi vet inte än. Vi får se lite grann. Det är Covid sätter käppa hjulet. Men min sambo och hennes föräldrar mest troligt, så vi får se lite grann. Det finns även lite syskon inblandat där som har småbarn och man vill hålla det lite mindre grupperingar. Så att det blir väldigt enkelt och spartanskt, om man säger så.
Jag nämnde Winterburst. Blir det uppesittar V75 för din del?
Mm. Winterburst är ju 8 omgångar på 9 dagar. Det är start den 23:e uppesittarkvällen som har blivit en klassisk travdag i Sverige. Det känns som att det har förstärkts mycket de sista 10 åren. Det är väldigt många icke-intresserade som följer travet och spelar bingolotto samtidigt. Sen så fortsätter det 25:e med Umeåker som också blivit en liten tradition här nu sista åren. Och Umeåker, det är en sån dag som de kör på liksom och kommer väl köra på framöver. Sen är det annan dag med Solvalla som är den sportsliga höjdpunkten under hela vinterperioden. Sen checkar jag ut fram till nyårsafton.
Okay.
Jag följer inte de menadagarna utan nyårsafton med den gigantiska jackpotten. Jag tror det är 33 miljoner extra just nu. Och från och med nu så går ju alla jackpotter till nyårsafton så det är inte omöjligt att det trillar in några kronor till.
Kan ju säga det också att vi kör V75 på Romme på måndag och då kommer vi öppna upp spel på min hemmabana på spel- och lekkontoret Gambling Cabin.
Ja, du andelar då, ja.
Jag
kommer inte göra det de dagarna för jag orkar inte läsa på utan jag fokar på nyårsafton. Jag ska se ut och skriva Expressen till nyårsafton så att det blir all in för den omgången. Men jag kommer ju köra uppesittarkvällen och annandagen. De är ju höjda för mig. Framförallt annandagen då. Uppesittarkvällen är väl mest för att det är ett stort intresse runt det. Många som inte är intresserade som följer då som jag sa som köper bingolotto. Så är väl, man hänger mest på där. Sportskvaliteten är väl sådär. Men,
ja. Winterburst V75 uppe sitta kväll och en bingolott i handen. Där är du inte komfortabel, eller?
Nej, jag gillar bingolott och tycker jag är skittrist. Jag fattar inte riktigt.
Jag kunde förstå det. Jag känner det. Siri, din sambo, skulle vilja spela bingolotto, där vill du inte.
Ja, hon får gärna göra det, men jag tycker underhållningen är otroligt låg klass på underhållningen. Alltså det är väldigt liksom brett och det ska passa alla och då passar det oftast inte mig. För att man finner liksom inget intressant. Och det är bättre att man har nördat ner sig i dinosaurier och något annat. Så jag hade kunnat hitta någon som var extremt vass på något ämne som man kunde liksom lära sig någonting.
Oh, jag vet.
Så att, men det finns väl annat pyssel. Travet på i bakgrunden samtidigt som man puttar lite i köket. Det är ju rätt trevligt.
Ja, absolut. Helt rätt.
Ja.
Apropå puttrig V75-omgång i lördags. Jerry Redan hade show tillsammans med Magnus Ljuse. 3 segrar blev det. Är det någonting du vill nämna kring lördagens V75-tävlingar?
Nej, men det var ju imponerande. Det var ju låg klass på tävlingarna, men ska inte de be om ursäkt för. Men Jerry har haft ett grymt år i år igen. Tycker att hans hästar har längre formtoppar än de här tidigare. Jag tyckte de var väldigt koncentrerade runt vissa lopp, men de var liksom även bra under hela året. Magnus Ljuset har sin, jag gissar att det är första trippen på V75. Hade han fått lira på att det skulle ske i Halmstad första gången för 3 år sedan så hade det varit ett högt odds på det. Kul att han lite grann har fått, vi ska ha med honom i podden här någon gång framöver, men kul att han har fått anpassa sig lite grann till att han har så mycket kunder i södra Sverige så att han därmed kör mycket mer i södra Sverige än vad normalt sett borde göra med tanke på att han är från Östersund från början. Nu vet jag att han har Solvalla som hemmabana. Han bor väl där i närheten av Uffe Olsson och det gänget runt Sigtuna, tror jag. Och utgår därifrån. Och det gör ju att det är lätt att flyga till Boden och sådana grejer. Men han körde på Färjestad igår. Halmstad i lördags. Han har ett liten annan scen än vad brorsan Mats sa som vi hade på den för några veckor sedan som kanske är lite mer Norrlands fokus på än så länge. Det tycker jag är lite häftigt faktiskt. Det säger mycket om vilken utveckling han har haft.
Ja. Gulddivisionen för oss in på veckans gäst faktiskt.
Ja, innan du säger det. Jag bara säger det. Det är många som undrar det här. Inför Winterburst så kommer vi köra Twitch. Vi kommer köra på lördag och vi kör nyårsafton. Det vill säga Twitch som vanligt 13:00. På lördag och nyårsafton får vi återkomma tid. För jag tror det är tidigare spelstopp på V75 då. Så då vill vi, får vi anpassa det lite grann. Men vi är rätt många, det är rätt många som är med där. Så, vi vill liksom, så kan man kommunicera det här. Så slipper folk skicka 15 förfrågningar på Facebook och sådana ställen. Utan,
såklart.
Det är tanken. Men vad, vi kör i alla fall på annandagen till 100% som vanligt klockan 1.
Dragster vann V75 gulddivisionen i lördags på Halmstadtravet. Roger Malmqvist tränar Erik Adelsson som har kört på slutet och det är Erik Adelsson som är gäst. Ska vi säga det i dubbel bemärkelse den här veckan, David? Wow, vad kul!
Ja, vi har ju kört en efter så här, en lite mindre gallup på Twitch där och vem vill ni helst ha som gäst i podden? Och vår tanke är ju att beta av liksom alla aktiva, de största, en efter en. Liksom. Men Erik är ju en som har varit återkommande önskemål från väldigt många och det känns kul att presentera honom och vi kommer även prata med Erik i 2 avsnitt, dels idag, sen även ett extra avsnitt inför annandagen där vi kanske fokuserar mer på hans styrningar den dagen och till den V75-an. Men till idag blir det lite allmänt snack och sen så även styrningen att uppesitta kvällen som är på onsdag.
Ja, så det blir som en extra liten julklapp, en extra podd den här veckan kan man säga.
Mm.
Mm. Okej, ska vi köra igång Erik Karlsson?
Ja.
Ja, då har vi med oss en av de allra mest önskade gästerna i våran travpodden. Erik Adielsson, välkommen till podden.
Tack så mycket.
Kul att ha dig med. Vart befinner du dig och vad gör du så här någon dag före jul?
Jag är hemma och jag har ju vikt den här dagen till er. Höll jag på sig. Nej, inte riktigt.
Vad kul!
Jag har varit och tränat och sen ska jag göra det här och sen har jag faktiskt lovat Per Skoglund att hjälpa till lite med en nyhetsmorgongrej och en...
Okej. Okay. Är det extra angeläget, känner du, att göra det för travet när det är såna här dagar då kanske folk som inte följer travet följer travet?
Ja, det är klart det är det. Vi har ju en annan situation nu med pandemin och travet framförallt kanske i våras när det var bara vitrysk fotboll och svensk trav som det var den enda sporten som fanns på hela jordklotet under en kort tid visserligen. Men det är klart att det är otroligt viktigt. Jag tycker kanske att vi har missat lite det här med bakom kulisserna och visa det mer i tv. Jag har förståelse för att av liksom smittskyddsskäl och så vidare och det är svårt med bommickar. Men jag trodde aldrig jag skulle säga det, men man saknar ju lite de här torskintervjuerna och så vidare. För att jag tycker det visar så mycket av travets själ. Jag har förståelse för varför man har skurit ner på det, men jag tycker det är synd.
Men det här är intressant du tar upp just nu, för att just intervjuer är någonting som har skruts ner på betydligt mycket sen pandemin kom. Och, jag vill säga att jag har förståelse för att man inte kan på samma sätt, det är inte lika flexibelt. Samtidigt måste man göra en redaktionell prioritering när man gör en tv-sändning om vad som är prio-intervjuer. Jag kan ta upp ett väldigt konkret exempel. I V75 3 i lördags, du vann med Dragster. Du stod för en snygg styrning där du dessutom har tur såklart, men du vinner ju inte om du går först i tredje. Då vill man höra vad du säger. Den intervjun kommer inte med i V75 direkt. Och det tycker jag är dåligt. Punkt slut. Man kan säga att det hände en massa andra grejer. Men det fanns en intervju med det. För den visades i liven. Men då menar jag på att. Vad sänder V75 direkt? 4,5 timmar live. Men om de inte har tid för den här typen av intervjuer. Vad har man då tid för?
Alltså jag har ju lärt mig väldigt tydligt. När jag satt i både SD-styrelse och ATG-styrelse. Att. Det är väldigt lätt att kritisera från utsidan och man har inte alla parametrar. Och jag känner samma sak nu. Jag håller med dig och jag tycker att jag skulle önska att det var mer från stallbacken. Men det är inte alltid vi har alla... Det kanske inte lirar så lätt. Jag tror ju ändå och hoppas att de ansvariga i grunden vill det här också. Men det kanske inte är så lätt att få till som du och jag vill. Jag lärde mig mycket av den styrelsetiden. Att ibland har man inte hela bakgrunden om du står vad man menar. Men i grunden, jag håller med dig och det vill jag också.
Oh, men det här var ju ett sidospår för det här tänkte jag ta upp. Men eftersom intervjun gjordes och jag har suttit i ett kontrollrum och kanske kört ut 350-400 travsändningar. Och vet exakt hur det går till när man prioriterar inte utan... Ja, alltså om den sportsliga ådran och viljan är där att vilja visa en grej som är intressant. Jag fattar om du vinner tredje loppet en onsdag på Valla där du säger 1X2, men då är det inte så viktigt. Men när du ändå de facto gör ett move i ett lopp som blir loppavgörande, då tycker jag det är kul att höra det i alla fall.
Jag förstår vad du menar. Men för att gå tillbaka till det, överlag så är det nog så att vi allihopa har ett ganska... Vi har alltid ett stort ansvar att ställa upp och det är ännu större nu under pandemin. Sen ska jag ju säga att jag har ju lite dragit mig tillbaka. Jag har inga sociala medier. Jag har inga lust att synas. Jag vill egentligen synas så lite som möjligt om du förstår mig rätt. Och liksom,
varför då?
Ja, jag ser inget riktigt. Alltså, om jag talar rent bara egoistiskt så ser jag ingen riktig andas. Alltså, jag har inget sug efter att synas och höras jättemycket. Men sen är det ju, jag menar, lite havet, så är man bingolottohäst, ja då får man ta det skottet.
Men hur har det tagit sig liksom under den här alla åren, Erik, från det du kom upp och slog dig fram som en av våra toppkuskar i landet till du är idag. Hur har den kurvan sett ut? Ett tag var du ju aktiv på Twitter. Du var ju ut och berättade, ja, men jag kan berätta, ställ frågorna här så förklarar jag. Det var ju otroligt uppskattat det där. Och så, som du säger, så slutade du med det. Hur har den där kurvan sett ut för dig?
Ja, alltså från början, alltså går vi tillbaka till när jag började, så fanns det ju inte sociala medier. Det låter ju som att det är en annan värld, men så är det. Det fanns ju inte på den tiden, och det är ju inga snack om att fram till, säg att jag var kanske 35, så gjorde jag ju varenda intervju som jag blev tillfrågad om. Riktigt så är det inte nu. Och när det kommer till det här med Twitter, så det måste jag säga, det är faktiskt bland det roligaste jag har gjort i travet. Just det här som jag gjorde V75 med Erik på lördagskvällarna efter V75.
Ja, just det.
Jag tycker att det var så fantastiskt skoj att kunna prata med genuina fans som gillade sporten. Och ibland var fullständigt tokiga på att jag hade antingen på riktigt klantat till det, för det hände ju. Eller i en spelares ögon klantat till det, och när de hörde varför man hade resonerat eller gjorde på ett visst sätt, så uppstod en viss förståelse, och det var fantastiskt roligt. Mm. Problemet och baksidan med sociala medier vet vi alla om, och det är någonting som till slut gjorde att det är inte värt det, helt enkelt.
Nej,
det,
jag förstår.
Men sen har ju allt
det
sin
finns
tid
många och goda sidor, men när jag slog ihop det så var det inte värt det.
Men allt har ju sin tid också där. Men det är som den här podden. Den är ju kul nu att köra. När vi har kört alla aktiva ett varv, då kanske man lägger ner det. Jag vet inte. Alltså, du vet, du var ju tidig med den grejen. Jag kommer ihåg, första gången jag talade om Twitter, då var det du sa det i TV. Jag hade aldrig hört talas om det tidigare. Så att, ja.
Du var väl tidig med den. Och det var ju också en sån grej. För att när man var ensam om det, då var det ju väldigt många som tittar konstigt på den och tyckte, men vad är det här? För finns det väl inte någon i Travsverige som inte har Twitter, höll jag på sig.
Mm.
Jag tror du berättade i TV först. Jag tror du berättade att du hade avslöjat att din fru Disa var gravid, att du skrev det på Twitter. Kan det vara så? Och så berättade du i TV efteråt.
Kan vara så. Ja. Kan vara så. Det känns ju extremt långt bort. Där är jag inte idag.
Nej.
Man skulle avslöja en sån sak.
Men så tror jag det var. Nej.
Men man förändras ju som människa med åren.
Ja, så är det.
Det där var sidospår. En grej du var inne på som är jävligt intressant. Du har suttit i ST-styrelse, du har suttit i ATG-styrelse. Det är väl svensk travsports absoluta maktrum. Du är inte kvar i någon av styrelserna. Kan du prata lite om det? Hur du kom in, vad du tyckte och varför det blev som det blev och varför du klev av?
Jag blev helt enkelt... Jag fick en fråga av valberedningen. Blev väldigt överraskad, blev lite skräckslagen förtjusning till att börja med, för att jag tyckte det var en spännande förfrågan. Funderade någon kort, jag hade ett par dagar på mig, relativt kort tid, tackar jag. Jag är otroligt glad över att jag gjorde det. Man fick en extrem insyn och förståelse för hur svårt vissa saker kan vara. Exempelvis Solvallas egna onsdagar är ju extremt mycket mer komplex än vad jag trodde. Och det är än idag, så det finns ingen helt enkel lösning på det här. Vi behöver inte gå in på just den frågan. Men det fanns väldigt många saker som var väldigt, väldigt nyttigt att få förståelse för. Och jag, som sagt, det har nog gjort att jag även de här åren efter, ibland när man blir besviken på SD, så har man i alla fall en viss förståelse för att allting är inte så lätt som det ser ut utifrån.
Men du, hur var det? Du klev av den ena och sen den andra först. Hur gick det där till?
Alltså så här, för en lång historia kort, så jag klev inte av ATG-styrelse. Alla är valda ett år i ATG-styrelse. Så där avböjde jag omval.
Varför gjorde du det?
Ja, för att det tar extremt mycket tid. Det är rätt avancerade frågor. Och du har, alltså vi hade ju, det var ju sällan under 200 sidor A4-material att läsa igenom innan ett styrelsemöte. Det är en del att göra, alltså. Jag tror inte det är så många som förstår hur mycket arbete, eller rätt sagt hur mycket du ska läsa in innan varje styrelsemöte. Och jag, alltså det fanns ju gånger när vi hade möte i SD styrelsen när det var över 200 A4 sidor att läsa in. Och då är det ju inte, då är det ju saker som är för mig som travkusk och säkert för andra i styrelsen också, helt nya saker. Allt ifrån om du ska ha ett nytt sportsystem till då ska du sätta dig in i hela IT-strukturen och så vidare till, ja, det är inte så att du det är saker som du jobbar med vardagligen, utan det är rätt mycket arbete, det får jag säga.
Mm. Och sen då klev du av SD, så vad hände där?
Ja, det avslutade jag faktiskt i förtid. Och den stora anledningen var helt enkelt att det är ett extremt hårt tryck på en. Alltså, och då menar jag belastning. Speciellt under sommarmånaderna när man kör mycket. Men det fanns ju också en viss... Jag ska inte säga uppmärksamhet, för då blir det någon tråkig rubrik. Men alltså, det är en stor koloss ST. Jag är ju van vid mitt lilla egna företag, så tar jag ett beslut och sen 10 minuter senare så är det implementerat. Så är det ju inte riktigt ST om vi ska vara försiktiga. Det är väldigt långa ledtider. Det är inte helt lätt alltid att få alla banor, alla basorganisationer att se åt ett håll. Och det är klart att det var en stor omställning för mig att man inte riktigt kunde gå dit man vill alltid.
Jag fattar. Ja. Bara kort, vad tycker du om SD och ATG idag? Alltså, jag fattar att det är politiskt känsligt och så vidare, men kan du säga något konkret som du tycker funkar sämre och någonting du tycker funkar jättebra?
Alltså, jag har egentligen aldrig brytt mig så mycket om det här politiskt korrekta. Jag förstår att det finns en del som sa direkt att han är köpt för han lyfter arvode. Och det kan jag ju säga att allt arvode som jag fick från både ATG och SD har jag skänkt vidare. Jag har aldrig tagit någonting in i mitt eget bolag. Och jag har aldrig brytt mig om pengarna och därför suttit där. Därför har jag också alltid känt att jag har kunnat säga vad jag vill. Jag har ibland försvarat saker som mina kollegor inte har hållit med om. Ibland för att jag kanske hade fel. Ibland för att jag hade ett visst informationsövertag för man visste saker och så vidare. Så att jag har alltid känt mig ganska fri i det där. Men självklart så är det inte så att man... Det är inte rimligt om du sitter i en styrelse att du bara toksågar föreningen som du sitter i styrelsen för. Det är varken smart för dig själv eller föreningen. Överlag kan jag väl säga att ibland är vi lite dåliga på att se... Hur ska vi ta ett beslut som gynnar travet på lång sikt? Det tycker jag är... Vi ser lite för lite 10 år framåt.
Du menar längre sikt än så?
Vi är lite för långa, sa du?
Ja, du menar längre sikt än 10 år alltså? Du tänker på 20, 30,
40
år?
Nej, men alltså vi tar väldigt sällan... Nej, vi tar väldigt sällan där vi... Tycker jag i alla fall. Mm. Där hur blir det på 10 år. Alltså det spelar ingen roll om det är förändringar på prispengar eller om det ska 3-åringar tävla med skor eller ska vi ha jänkarvagnar. Hur mycket ska vi driva spel kontra sport eller hur ska vi göra reklam om för spel kontra, så tycker jag att vi lite ser på för kort sikt.
Fattar.
Hur många aktiva ska vi ha i den här sporten om 10 år? Hur ska sporten se ut om 10 år? Inte, när vi tar ett beslut så ska det inte vara hur påverkar Erik Adelsson som uppfödare nästa år? Eller hur påverkar det Erik Adelsson som travkusk nästa år? Utan hur påverkar det hela travsporten på 10 års sikt? Och gör du bättre på det? Och den andra saken som jag tycker är viktig är att vi har väldigt svårt att förändra saker i travet. Det tar väldigt lång tid. Och det är lätt att bara skälla på SD. SD har en viss skuld i det, men det är också väldigt svårt när vi har 25-30 banor och vi har en mängd olika baser och många drar åt olika håll. Så det är inte ett helt lätt arbete Maria Kron och styrelsen SD har och även ATG.
Intressant, Erik. Jag tänkte på en annan sak. Nu hoppar lite här mellan ämnena, men när jag blev travintresserad 2001, då var du, jag var uppväxt på Jägersro, Malmö, du var dominant där. Det blev liksom att du var, ja, jag ska inte säga idol, men jo, du var ju min stora idol på den tiden. Sen har du ju blivit liksom mer professionellt när man har jobbat med trav i TV och så vidare. Men jag minns otroligt väl de åren. Du var, jag tror du blev allsvensk kuggschampion första gången 2001. Sen var du 02-03 och du liksom ja, men kurvan pekade rakt uppåt. Och så satt jag på skolan en dag och jag knarkade trav dygnet runt. Det var ATG.se, travnet.se. Det var den typen av trav man kunde konsumera då. Och då läste jag en intervju med dig där rubriken var Erik Adelsson, kolon, citattecken, jag kan sluta om 2 år. Och jag blev helt liksom, ja, det här händer inte. Och det här landade då i att du sa att du kunde bli lärare och så vidare och så vidare. Kan du berätta lite grann om, ja, hur du tänkte där och då och varför blev det inte så?
Alltså, det där är typiskt en sån där grej som man efter ett tag då lär sig. Man ska aldrig säga någonting för att det kan bli, kan man göra en rubrik av det här och var, hur kan det vinklas? Mm. Jag kommer ihåg intervjun och grundgrejen var ju att jag har aldrig känt att jag måste vara kvar i det här. Jag har ingen annan möjlighet i livet, utan jag har alltid känt att jag gillar travet. Jag har hittills på mina 45-46 år inte hittat någonting som jag hellre vill göra i livet. Men jag har aldrig någon gång känt att jag kan inte göra någonting annat. Och jag tror det var ungefär det jag ville ha fram i den intervjun.
Jag fattar. Och så du har aldrig varit, du har varit nära att sluta, utan det mest...
Nej, liksom, det har jag inte varit. Det är ju lite märkligt det där. Nästa år så är det mitt 30:e år jag kör travlopp. Och jag har fortfarande inte kommit på någonting som jag hellre vill göra, utan jag tycker det är jävligt skoj helt enkelt.
Mm. Jag var inne på en sak här innan vi ringde upp dig, Erik, och så att jag och David pratade lite grann om hur vi skulle lägga upp intervjun och så vidare. Jag kom ju in också i det här runt, ja, runt 2000-talet. Det jag kommer ihåg framförallt när du slog dig in liksom och som sagt etablerade ordentligt, det var förutom att du var en sjukt stor talang och verbal och allt det där. Men också att du, kan man säga att många var stöpta lite grann i samma form av den generationen innan dig. Men att du liksom gick dina egna vägar och ditt eget tankesätt, tycker jag. Så speglade jag det utifrån. Hur har du upplevt det där? Är det någonting du känner igen dig i, eller känner du att du är, ja, men så många då, om man generaliserar, i travet och bland kuskarna som kom fram där, så kände jag ändå att du var dig själv och hade din egen stil helt enkelt.
Ja, alltså om man går tillbaka då 20 år så fanns det ju inte mycket catch drivers. I princip så var det väl Örjan, Forsgren och kanske någon till. Men det fanns ju inte mycket renodlade kuskar, och det fanns framförallt ingen i min ålder. Nej. Som var då, vad kan det ha varit, 25-26. Det är ju så långt borta nu, för vi har så otroligt många talangfulla tjejer och killar som är säg 35, 30, 25, 20. Alltså men den möjligheten fanns ju inte på min tid. Jag kom ju fram mycket för att jag fick köra mamma och pappas hästar till att börja med. Det gick ju inte att slå sig in på det sättet som jag gjorde för någon som inte hade ett stall bakom sig helt enkelt. Du hade ju inga V75-lopp för lärlingar. Det fanns ju ingen Vången Cup. Alltså jag kommer ihåg att jag fick inte ha reklam på ryggen för att jag var lärling. Alltså det var så väldigt mycket som var knutet till att det var nästan omöjligt att slå sig fram om du inte var egen tränare. Så att där fick jag ju såklart på något sätt en unik situation på det sättet, att jag tror att Örjan var den näst yngste som, och jag, nu är jag inte säker, men Örjan är väl kanske 10-15, kanske.
Han är för 62.
Mm. Han är 12 år äldre än vad jag är då. Så att Örjan då, säger att jag var 25, så var Örjan 37. Men han var ju den vad ska man säga, yngste som körde lopp bara.
Märkte du av det på något sätt bland de mer etablerade? Du nämnde forskaren, han har inte heller gjort någon hemlighet av det här på senare år, liksom, när han har reflekterat hur han har varit som kusk, och även ja, men, när det kommer fram en yngre förmåga. Liksom, alltså, men, Erik Karlsson, han kommer fram, han kommer i sin stil. Han kommer upp och ska liksom, ta för sig. Du vet, det var ju någon som kom fram där och skulle ta mark från de här mer etablerade. Hur ser du tillbaka på det med lite distans?
Jo, men det är klart att det stack i ögonen, och sen självklart stack det i ögonen. Jag fick ju bra chanser tidigt, bättre chanser än vad jag var värd, skulle jag säga, i alla fall början på 90-talet, när jag liksom säger att jag måste försöka tänka tillbaka, jag var alltså 20 när jag vann mitt första V75-lopp, och det var ju helt sinnessjukt på den tiden. Alltså det är ju som en 8-åring skulle vinna idag, känns det.
Ja,
som,
vilken häst var det? Alltså det? Vem var det? Vem var det?
Ja, Blaze of Glory, januari 94.
Ja, just det.
Och det är klart att när det då kommer en 20-åring, när den, säg, näst yngsta kanske 30-35 år, som får köra topphästar och liksom bara dyker upp från ingenstans. Och jag tror jag blev champion på Jägers när jag var 21. Det var också helt absurt. Så det är klart att det stack i ögonen på folk. Jag kom ju i en gräddfil och kom in väldigt enkelt i början och liksom, ja, tjänade väldigt, väldigt mycket tid på någonting som kanske skulle ta 10 år normalt sett.
Men från sidan i alla fall så upplevde man just det som att du var ganska opåverkbar av just det där ifrån övriga kollegor och konkurrenter i sporten. Har jag rätt då, eller?
Ganska opåverkbar. Det är klart att det fanns saker som gjorde ont på den tiden. Alltså, så, det är ju naturligt när du är 20 år och ska tävla mot vuxna människor som har hållit på länge. Det är klart att det fanns saker som gjorde ont. Inget speciellt som jag kan säga, den var stygg mot mig och så vidare. Men det är klart att du fick vässa hörntänderna lite grann. Men överlag så tycker jag ändå att det tog några år. Men nog kände jag hyggligt snabbt att jag hade fått respekt med mig.
En annan fråga, lite på samma ämne, och jag ska vidareutveckla den efter ditt första svar, men känner du dig underskattad som kusk idag?
Det beror på vem du frågar. Jag tror inte.
Vad sa du nu, Dave? Sa du underskattad?
Ja.
Okej.
Okay. Ja, och han suck säger ju allt ju. Vi får förklara.
Jag
tror att det finns en hel del människor ute i Trasvärlden som tycker att jag är väldigt överskattad. Och jag tror att det finns en del människor som du säger tycker att jag kanske inte är underskattad, men lite bortglömd. Så är det ju, och det är helt naturligt, för att allting har att göra med hur mycket lopp du vinner. Och det är egentligen det enda facitet som finns för 95% av de som tittar på trav.
Okej, okay. Varför jag sa så, Erik, var inte för att jag menar att du är överskattad, utan det är mer att tillhör man den etablerade kuskeliten som några få ändå tillhör, man kör in mellan 25 och 30, 32 miljoner, så har jag liksom svårt att se att man ska underskatta.
Jag ska förklara för att ställa frågan lite så här då. Du kom ju fram där 01, eller kom fram, du kom fram tidigare, men du blev allsvensk champion 01, 02, 03. Det var du, det blev ganska, Björn kom något år senare, han vann väl championat 10-11 år i rad och satte det här rekordet på över 500 segrar, och Örjan tog ytterligare en nivå när Hultmans hästar kanske var nummer ett i Sverige och så vidare. Det blev ni tre väldigt mycket, och det var väldigt mycket ni tre på medierna. Jag vet att du och Björn Goop var spelade in en reklamfilm i Los Angeles. Örjan och Björn Goop var med Fångarna på fortet. Ja, men det var liksom stort fokus runt er tre. Och då var Björn kanske lite mer catch driver än vad han är idag, där han mer driver en egen rörelse. Men det som hände var ju att du fick två döttrar. Du valde att köra mindre. Du valde att foka kanske mer på familjen och det livet och inte ha en egen rörelse. Och då vill jag landa i att du kanske medvetet tog det beslutet, och att du nu på slutet kanske, för du sa det i någon intervju att du har kört lite mer sista året, i varje fall det här året än förra, och du känner att det är lite tuffare för de bra styrningarna. Då menar jag, om du ser tillbaka på den tiden på 00-talet, att det är lite tuffare att slå sig fram, att du kanske inte får den, jag ska inte säga uppmärksamhet är fel ord, men den credden som det är att köra en bra häst och lätt det att glänsa då?
Nej, men lite så är det. Det är ju väldigt, väldigt mycket tuffare nu konkurrens än vad det var för 20 år sedan. Det är ingen snack om det. Det finns väldigt mycket fler kuskar som kör mycket. Sen är det också så, Alltså om du inte åker till Rommen måndag kväll och kör de 5, 6, 7, 8 hästarna. Så nästa gång den hästen startar så har du inte den uppsättningen att välja på. Det märker jag ju på exempelvis V75. Stig har mycket färre hästar nu, har mindre stall. Svante har inte vansinnigt mycket hästar på V75. När jag ser listorna så är det ju inte 2-3 hästar att välja på i varje lopp, utan ja, man är ju mest nöjd om man har någon ungefär. Och det är otroligt viktigt att betona att det är inget gnäll. Jag fattar att det blir så, det är helt normalt. Men det märks ju också, det är en viss skillnad om du kör 7 hästar som totalt är sträckade på 20% jämfört med om du kör 7 stycken som alla är sträckade på 20-25%. Det är lite svårare att vinna när du inte har häst med dig, helt enkelt.
Mm. Men känner du att du har fått betala ett pris, för att jag upplever dig som väldigt lojal? Du har kört åt Svante och Stig i första hand, och utan att säga vilken häst det är kan jag säga att jag vet att du fick en fråga om att köra en av Sveriges bästa hästar i ett storlopp, men tvingas tacka nej för att du valde att vara lojal. Vi behöver inte säga vilken häst det var, men kan du känna att du får betala ett pris på grund av det då?
Ja, både och. Det är ett pris, för man missar bra hästar, och det var väl kanske ännu tydligare för sig 10-12 år sedan när Stig hade många bra i eliten, men där jag fick väldigt många förfrågningar både internationellt och nationellt om väldigt många bra hästar, men körde Stigs oavsett, även om det var någon av de här snabblopparna som kanske inte var riktigt lika bra. Så att det är klart att man har lite på det, men för mig så är det ju, det finns ju en vinstsida också i att du har, som det är nu med Svante exempelvis, en väldigt lojal samarbetspartner åt andra hållet också, där Svante har ställt upp fantastiskt för mig. Jag menar, jag är inte runt och kör alla hans hästar till höger och vänster, men jag får alltid förfrågan, och det är ju å andra sidan extremt tacksamt åt det hållet. Så att jag med tanke på hur lite jag kör så är jag väldigt, väldigt glad över hur bra hästar jag får köra, om det är, does that make any sense? Mm.
Som du säger, Erik, där du kör ju mycket åt Svante där. Hur ser er dialog ut liksom inför veckan och anmälningar, med tanke på att han har ju hästar uppe i norr där jag ser att du inte kör till exempel ibland? Får du välja själv om du vill åka upp och köra varje gång, eller hur ser det där dialogen ut?
I princip så kan man väl säga att när det är större lopp, V75 och Solvalla, eller om man har någon speciella förfrågningar så hör han av sig, men han är också väldigt han ringer ju aldrig och säger kan du ta en på Solänget på lunchen. Jag vet inte riktigt hur man ska förklara det, men Svante vet ju också att han har carte blanche, och strular det på något sätt så vet han att då åker jag till morgonen för att köra en häst åt honom.
Men för att följdfråga på det då. Du körde alltså 2018 767 lopp. Du kommer att landa på strax under 1000 i år. Är det medveten ökning?
Nej, men vi har inte varit i Nya Zeeland, tror jag. Det är också en sån sak. Man glömmer ju det fort. Men vi var ju borta ett par vintrar, 2 månader. Och det är klart att man tappar kunder på det. Det är ingen snack om det. Så att man kan ju säga att egentligen är det ju bara naturligt, eftersom jag inte har haft någon långa resa sedan tjejerna började skolan, så blir det naturligt att det blir ett par hundra lopp till.
Men om jag ställer frågan så här då, jag får feeling att du tar lite mer, jag säger inte att det här är ett exempel, men Mantorp uppesittarkvällen, det är kanske en kväll gärna med familjen, Svante har väl inga hästar där, du kör någon favorit åt Flemming. Om jag säger att du inte hade tagit den för 3 år sedan, 5 år sedan, har jag fel då?
Nej, det ligger nog lite i det. Och det har ju också lite att göra med att man upptäcker ganska fort att, men som ett exempel då, Svante, om han inte har väldigt mycket på V75 och Stig har ett mindre stall, ja då blir det ju, alltså då får jag ju plötsligt stå över hälften av V75-dagarna om jag bara kör åt Svante. Och det V75 vill man ju vara med om det går, helt enkelt. Och V75 har jag alltid försökt köra, det får jag nog säga.
Vad är viktigast att vinna idag? Är det, om du får välja allsvenska championatet, det fattar att du inte siktar på, V75-ligan eller championatet på Solvalla?
V75-ligan.
Okej. Okay. Hur många V75-ligan har du vunnit i år, vet du det?
I år vet jag inte, men jag vet att det är styvt 600 totalt. Jag läste det för något år sedan att jag var trea efter Stig och Örjan, eller om det är Örjan och Stig kanske. Det är
ja, Örjan slog väl Stigs rekord, var det på 1000, strax över 1000 nu för något ja. År sedan, ett och ett halvt, och då vet jag att den listan kom upp.
Och det var nog då jag såg den. För det får jag ju säga, det vart jag stolt över för veckan. För mig är något som har varit med i travet länge, och ligga trea i den ligan. Det känner jag att det säger en del alltså.
Ja, verkligen.
Du, en annan fråga bara. Som kanske kräver inte ett kort svar. Vilken är den bästa travhästen du någonsin har kört i lopp?
I lopp? Jag har svårt att säga det faktiskt.
Om du får lägga till i jobb då?
McLobel.
Okej, och totalt sett McLobel då alltså?
Ja, jag körde honom bara en gång. Men det var... Man har knappt hämtat sig än faktiskt. Det var, han hade en extrem teknik. Sen jag förstår att folk säger, jag menar, han var ju väldigt väldigt bra på 1600 meter och hade totalen som exempelvis Varenne har. Han gick voltstart, han gick på Vincennes 2,7 elitloppet. Han var ju mer komplett som häst, men den tekniken McLobel hade, det vet jag tusan om jag ens har varit nära det.
Men i lopp då?
Ja, jag har svårt att säga det. Hade du frågat mig efter att Traversi Armour vann Prix Ridley Express, så kanske jag hade sagt kanske är den bästa jag kört. För han var så otroligt stark den dagen och vann på 10,5 full väg med faktiskt lite kräm kvar, hur löjligt den låter. Hade du frågat mig när jag körde Nopagadi och han vann Solvalla Grand Prix en höst på tredje spår fram till döden, så var krossa, jag tror det var Gil Bocco.
Mm.
Jag kan inte säga att jag har någon som lyfter sig över alla andra. Alltså man glömmer bort så mycket hästar. Larry Kronos, Victor Itilli, Marabou Bon, Lisa America. Alltså man glömmer otroligt många hästar på vägen. Men jag har ingen som är sådär, ja, men ett snäpp över alla.
Nej. Av alla stora segrar du har tagit, vilken är den mest känslosamma?
Ja.
Vilken har betytt mest för dig?
Betytt mest? Det kommer nog att bli förvånande. Vet du tusan om det kan till och med ha varit Olympiatravet 98. Alltså första, vad ska man säga, megastora grupp 1-lopp som jag vann. För då var jag 24. Ja, Rival Damsjö. Och då var jag 24 och det fanns ingen som körde de loppen som var i min ålder. Och det trillade ner en polett. Men vänta nu här, jag kan ju vinna. Jag kan ju slå de här Stig och Örjan. Och, ja. Så att det är nog den som på något sätt har förändrat mest. För att det var någonting som landade i mig. Men vänta nu här, det här går ju.
Tommy Strandqvist, fina häst ska vi säga.
Ja, ja.
Du, om vi blickar framåt lite grann då. Som du säger, Stigs stall kommer inte växa framöver. Svante stall kommer väl hålla den jämna, höga nivån som du har. Men det är ju mer koncentrerat åt sommarhalvåret med unghästar i de kanske större loppen. Känner du att det finns en lucka för dig att ha en annan större kund? Eller vill du ha många små? Hur tänker man där?
Jag har ju i princip haft 4 kunder under de här 30 åren. Det är min mamma och pappa, Kari Läderkoppi, Stig och Svante. Och det är inte vansinnigt mycket, men jag har ju kört väldigt mycket åt alla de här tränarna. Jag tror inte det är någon mil ifrån att jag har vunnit 1000 lopp åt alla de 4 tränarna. Alltså, jag säger inte att det är så, men det är inte långt ifrån alltså. Så att Det är klart att det hade varit jättebra att köra mer frekvent åt en tränare som har mycket på V75. Samtidigt så, som ni säger, jag kommer inte ditcha Svante, utan jag kör ju åt honom i första hand. Och då är det alltid lite knepigt. Och om man står fast vid det, då blir det lite knepigt att ha en kund till, om du förstår vad jag menar.
Ja, men, jo, jag förstår det. Men samtidigt finns det ju lite space kvar. Framförallt, ja, men typ nu så här års, V7 så här års... alltså så här,
V7 på hela året så är det ju inte riktigt, alltså det är inte fullt för mig, om man säger så.
Nej.
Men därifrån till att kunna säga jag kan alltid köra dina hästar på V7, jag menar Svante har ju hästar på V75, det har han ju ofta, men som du säger, det är ju ett fokus på unghästar och 2-3-4-åringsloppen. Sen väldigt många av Svantes hästar har ju som 2-3-4-åringar tjänat så pass mycket pengar så att de står tufft inne i V75.
Mm. Nu innan vi går in på styrningarna som kommer här kommande dagar, är det vilka lopp känner du att du vad saknar du i din travkarriär? Du har liksom vunnit väldigt mycket men inte Elitloppet till exempel ännu. Är det något konkret lopp du känner att du vill uppnå eller vill vinna innan du liksom lägger av? Eller lägger av, för du har ju många lopp till framför dig, men du fattar vad jag menar.
Ja, men i Sverige är det ju bara Elitloppet som inte har vunnit. Sen det är klart att man kan drömma om Hamiltonian och Prix d'Amérique, men det är inte riktigt realistiskt, för jag har ju inte den hästen som är aktuell för, om man säger så. Men Elitloppet är det ju i Sverige som jag saknar. Men jag ska ju också säga som så, om jag lägger av om en månad eller om jag lägger av om 20 år, så kommer jag inte ligga sömnlös för att jag inte har vunnit Elit. Jag hade gärna gjort det, men jag tycker jag har fått vara med om väldigt mycket hittills och hoppas att jag har mycket kvar.
Mm. Bara en fråga där om det. Björn har ju satsat på Frankrike stenhårt och slagit sig in där som en av de hetaste kuskarna på Vincennes. Det känns ju som en otrolig bedrift. Örjan var ju lite på väg dit, kände jag, några år där när han körde mycket runt Mahadadi-åren, men kanske har trappat ner medvetet. Har Frankrike aldrig varit någonting som har lockat dig?
Aldrig riktigt, jag ska vara ärlig. När jag började köra åt Stig för 15-16 år sedan, så Stig hade inte jättemycket i just Frankrike, men däremot mycket i alla internationella lopp runt om i Europa, och då var det ju inte aktuellt. Och sen har jag då börjat köra åt Svante som har väldigt mycket i unghästloppen och inte haft lika mycket i Frankrike. Så det har aldrig varit riktigt, riktigt aktuellt. Och jag menar, det han har gjort, Björn, och slå sig in där nere, det är helt otroligt alltså. Den arbetsprestationen, dessutom att ha bra många hästar hemma i Kil och tävla runt om i hela Sverige och dessutom flyga fram och tillbaka till Frankrike och ha hästar där. Det hade jag inte klarat, alltså även om jag inte hade haft två döttrar så hade jag inte klarat ändå. Det är helt otroligt att han klarar det alltså.
Mm. Ja, du säger där, Erik, att du inte har kanske de hästarna för Vincennes där nere, och när vi pratar om Prix d'Amérique och allt det där. Berry Kronos, är det en häst, nu har han varit nere och gjort några Vincennes-besök tidigare med skiftande resultat, väl, säger jag utan att helt på...
Ja, han har vunnit i Frankrike, men han har inte vunnit Vincennes. Det sa jag fel om i någon podd och fick själv för, så att så är det.
Ja, okej, precis. Är inte det en häst med kapacitet för att kunna vara med i ett sånt lopp?
Jo, det är det definitivt. Och det kan ju mycket väl bli en spännande nästa vinter. Han har absolut kapacitet. Han kan ju vara med i princip vilket lopp som helst om han bara är med på det själv.
Mm.
Ja, spännande. Ska vi göra så här att vi kör V75 uppesittarkvällen i det här avsnittet. Sen så kör vi ett extra avsnitt med Solvallas V75-finaler på annan dagen, så vi kan dela upp det. Det blir väldigt mycket koncentrerat annars. Ja, jag ska rätta mig och säga, jag sa att Svante inte hade hästat till start. Då har han ju här på V75 uppesittarkvällen.
Alesso och Global Wizard.
Ja, men apropå att EA kanske inte hade åkt dit annars. Det var en felaktig syftning av mig. Men vi kan gå igenom dina chanser.
Nej, men jag tror att grundtanken...
Ja, du fattar poängen. Ja. Roger Malmqvist kör då till V71 Allstar. Bara där är det en ny, jag ska inte säga kund, som har seglat upp. Men jag har inte någon
Popstall.
Bild... Popstall. Exakt. Roger tränar och du kör. Nej, men är det något som har... Du har inte kört mycket åt Roger tidigare.
Nej, jag har kört en mer... Vad heter den där rackaren då?
Var det hon Asayam? Nej, Asayam.
Nej, inte den. Nej, en annan. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men hon bara het så in i helsike. Och sen Dragster, det är väl i princip de jag har kört. Allstar pratade jag faktiskt med Roger om i lördags. Och han Han sa att jag är lite osäker på vad hästen kommer att prestera, men jag blir inte chockad om det är en bra prestation direkt. Nu är det ju 4 månader sedan hästen startade, så att han var osäker, men han gillar hästen och sa att jag är inte chockad om det blir en vettig första prestation.
Mm. Debut för Roger ska vi säga där också. Nej, men exakt den syftningen du hade rätt i där, på att vi pratar om Roger, det var ju dragster-grejen. Vilken utveckling på den hästen, vilken jävla grej alltså.
Ja, man tyckte att han var satt i ett fack där man visste
verkligen
ungefär.
8 år i Vallack efter Mikomesh. Nej, verkligen. V72, en häst du känner till väldigt bra. Alesso, framspår, 1640 och jänkarvagn och startsnabb. Vad känner du för den uppgiften?
Ja, han är kvick ut och det ska väl sägas direkt att jag har inte pluggat det stenhårt än, men han är kvick ut. Skulle han komma till ledningen så är han absolut en av dem som kan vinna. Det är väl inte någon som man säger den här bara vinner på V75, men han har ju 2 segrar i raden när han har gått felfritt, och det har varit från ledningen.
Är han stökig? Är det stor galopprisk bakom bilen?
I grunden inte, om jag ska vara ärlig. Nej. I grunden inte. Jag har faktiskt inte pratat med Niklas. Jag såg att han galopperade senast, men jag har inte pratat med honom varför. Men jag skulle inte säga att han är 100% stabil, men han är inte osäker. Det är en travare.
Nej. I V74 kör du...
Ursäkta, jag avbryter. Är det Sincerely Face? Var det den du tänkte på? Den här?
Ja.
Ja.
V74 kör du 2 Amazing Moment. Den har du inte kört tidigare, tror jag.
Nej, men gjorde ett bra lopp senast på Solvalla. Ledningen då vann på en ganska bra tid. Lite svårt att sätta in hästen eftersom jag inte har pluggat stenhårt. Men jag tycker den prestationen senast var ganska bra faktiskt.
Mm.
Sen är det ju en 3-åring mot äldre. Men samtidigt är vi så sent på säsongen nu. Jag tycker inte den är helt borta. Med tanke på att det är inte vansinnigt mycket sträckat.
Du har ju genom åren ofta varit ansedd att vara en kusk som har väldigt bra koll på motståndet. Hur mycket läser du på? Alltså, är det likt en spelare att du kollar liksom konkurrenterna i lopparkivet också, eller?
Ja, det gör jag. Jag läser ju ofta kvällen innan och samma dag. Så att det är lite frustrerande. Man står många gånger som en idiot på Solvallas lunchtrav på fredagar och har inte pluggat det och känner sig dum nästan att stå och uttala sig, men för att jag läser ofta kvällen eller samma dag.
Jag fattar. Mm. V75-5 kör du Global Wizard från spår 9. Vad är det för häst?
Lite synd för den där är ganska startsnabb, så lite synd på spåret. Gjorde ett bra lopp senast och den där hade jag faktiskt lite feeling för i somras. Det är väl utanför formråd. Man gick i Solänge, tog ledningen och fick Moses utvändigt sig på 11,5 första varvet. Och han var väldigt, väldigt bra den dagen, Moses. Han fick klockan.
Just det var den hästen, ja. Just det. Ja.
Mm. Och då hade jag lite feeling för honom. Men det var bara en helt fantastisk prestation av Moses. Så han kunde inte stå emot då. Och lite trist, som sagt, på bakspåret. Men inte, kanske inte helt avsågad. Lite beroende på hur loppet blev kört och sådär.
Mm. V77 då, kanske din bästa chans på förhand. Du är favorit, ja, eller kommer bli
favorit.
Ja, vilken
prestation senast också.
Ja, av hästen.
Otroligt fin häst, ja, verkligen.
Flemming Jensens Aerosola, vad säger du om den?
Ja, har jag ju såklart dålig koll på, men gjorde en fantastisk lopp senast. Och ett trist läge, det ser ju alla. Och jag har inte pratat med Flemming än, men det är den som är mest sträckad. De andra är lite mindre sträckade. Det är den som är mest sträckad och borde ju vara bästa chansen trots läget.
Ja. Du, bara kort. Uppesittarkvällen som tävlingsdag. Visst har de satt sig lite grann i travkalendern nu?
Ja, du menar att
ja, men det känns standard, som en lite halvstor liksom. Dag. Lite halv... Den har någonting liksom.
Ja, kanske.
Fan, vilken medhåll du fick.
Ja, nej, jag vet inte riktigt... vad som åsyftas faktiskt.
Nej, men menar jag ändå att så här, det kanske inte är någon jättesportskvalitet, men lite det du var inne på tidigare, det är ju den typen av tittning. Jag kan tänka mig att intresset är väldigt stort från nytt håll och omsättningen brukar vara väldigt bra. Den har ökat bra sista åren just den här tävlingsdagen.
Så är det. Tittarsiffrorna är ju jättebra den här dagen, för att det är många som inte ser på travet normalt sett som tycker att det är mysigt att spela V75 och se V75. Så är det.
Det har ju satt sig på det sättet att man vet ju tidigt att vi kör ju den 23 på kvällen. Så att på det sättet har det satt. Så det är en, jag tror alla vet om det och planerar för det, så att säga.
Mm. Ja, men härligt.
Svinbra, Erik. Ja, vi tackar så mycket för det här snacket. Och önskar dig lycka till. Ja, dels framförallt då imorgon på uppesittarkvällen så kommer vi tillbaks med en extra podd inför V75-finalerna på Solvalla, där du kör en mycket intressant häst som har en lite knivig uppgift från start, som ska vara intressant att bolla. Det är Vera Kronos som har spår invändigt, han spår rätt va, och så Disco Volant utvändigt. Det tar vi i den podden. God jul på dig, Erik, så hörs vi.
Detsamma,
toppen.
Ha det
gott. Ha det bra.
God jul.
Hej, hej.
Så.
Ja, vad härligt. Erik Adelsson där. Din reflektion så här kort efter.
Nej, men det är ju alltid intressant i det här forumet att få höra vad de aktiva tycker om olika saker. Som du sa, jag mässar med Erik ibland, men det är ju inte såna här frågor vi går igenom, utan det kanske är ja, lite andra grejer. Så att, det var väldigt, väldigt kul, väldigt informativt och han är ju väldigt vältalig. Liksom. Det är ingen nyhet.
Nej, och som om det inte vore nog så bjussar Erik också på sina tankar kring Very Kronos och de övriga uppsittningarna. Ytterligare en insatt podd som kommer på juldagens morgon, David. Som en liten, ett litet efterpaket.
Ja, vi vill ju inte blanda ihop V75-omgångarna för mycket. Det blir liksom lite slentrian. Så vi kör en extra podd med Erik. Kommer ut fredag morgon den 25. Och då är det fokus på lördagens tävlingsdag. Det är inte så mycket annat snack då.
Nej, och en djupdykning i Very Kronos givetvis. Spännande uppgift han har, men då återkommer vi till innerspår och allt det där. Jan, vad säger du? Ska vi prata lite V75 då till den 23 och dina tankar? Förresten, jag har en bombspik att bjuda på så här lagom till jul. Kul va?
Berätta.
V75s första avdelning. Jag vet inte om du tänkte på det i den senaste starten. Prestationen som han gör trots att han slutar femma i loppet.
Jag tror jag vet vilken du är.
Okej, vem?
Monfalcone.
Nej, Vincent Ass.
Aha, oj.
Han fick en helt omöjlig resa där Indra Secret vann för Panamera och Emoji.
Det var ju dragna tussar redan varvet kvar. Ja.
Jo, men han är ju sån som häst. Alltså, ja. Han är ju otroligt ojämn. Och ibland så måste du ju liksom dra tussarna för att han ens ska vara vaken. Och det är inte, han drar ju inte tussarna för att han är trött i det läget. Han drar ju tussarna för att han ska vara vaken och på alerten. Han håller ju otroligt bra där. Nu vet jag att han är ojämn, men jag har sån feeling till den här sträckprocenten att gå rakt ut på honom. Han är spelad på 13% i talande stund. Så att, ja, den kommer jag gå hårt på. Vincent Ass. På uppesittarkvällen V75-1. Då kopplar man greppet direkt på de övriga, David.
Eller så åker man ut direkt. Det finns ju en annan sida av det också. Jag tror ju att Monfalcone vinner det här loppet. Han har ju ett problematiskt innerspår, men kolla som han zigzackar på upploppet senast i loppet som Vikings Heil vann på Åby.
Just det, han slutade femma också.
Ja. Han har varit jättebra, Monfalcone.
Men det går väl inte igång på en 10-åring efter Titanic?
Nej. Det är helt korrekt. Det är inte min cup of tea, men han har bra gnista. Det är ganska låg klass på loppet. Loppet är stängt vid 1,4. Det här är mycket bronshästar. Han är en silverhäst. Så att, jag kommer sträcka honom tidigt faktiskt.
Ja. Du var inne på Erik Adelsson linje V752, vet jag.
Jag tror den här Alesso spetsar och leder runt om. Mantorp, kort distans. Mantorps korta upplopp. Alesso som jag dissade hårt. Som betrodd på Örebro i slutet på oktober. Då hade han en startsnabb invändigt om sig och det är en häst som ska gå i ledningen och det då har en bra chans. Han springer väl en låg tolvtid och känslan är att de andra bara får sig i ryggen på dem då.
Kan bli en trevlig uppesittarkväll för Erik Adelsson, för jag tror att han vinner V75-7 med favoriten Eros Sola som jag tror är bäst helt enkelt, trots det här utgångsläget. Det gör ju också att det drar ner lite grann på procenten, David, när han får spår 8. 36% just nu. Lek med att han hade spår 2 eller 3, ja, då är han uppe på 55%. Eller något liknande. Köper du det?
Ja, men det är någonting med Mantorp också som jag gillar. Det där spår 8, jag vet inte vad det är. Det känns, jag vet inte, det är kameravinkeln som gör det, men det känns som att du kommer liksom lite längre ner och det är mycket lättare väg att köra till spets. Om du jämför med spår 8 på Solvalla så känns det som vingelläge alltid, men på Mantorp känns det inte så jobbigt. Jag vet inte varför, så att han kan bara köra rakt fram där, Erik.
Ja. Och vill man köpa våra system nu då på den här uppesittarkvällen, vilket jag tycker att man ska göra, då går man på Gambling Cabin. Gambling Cabin, och det är spel- och lekkontoret som gäller om man vill vara med och sitta uppe och njuta av den här kväll.
Ja, vi ska säga att Gambling Cabin är ju hemsidan dit man kan klicka sig fram till andelarna, men ombudet på ATG.se är spel- och lekkontoret, så det är helt korrekt.
Och där har det varit lite framgångar, det vill jag nämna i det här skedet faktiskt.
Vi hade ju vår vän Miljonmannen som i lördags spelade in 12 000 per andel. Det blev ju netto på 127 000 tror jag. Så det var kul för hans andelsköpare. Det blev bra när Sio Tom Jett vann V75-7 i lördags. En häst du inte gillar.
Ja, då fick du det sagt. Nej, jag sa vinna han det där loppet så då får jag svårt att få 7 rätt på V75. Ja. Han är jämn och säker, men det är väl, den här prestationen såg jag inte komma den gången.
Nej, men och alla har vi sådana hästar som man liksom sätter in i ett fack som man sen inte riktigt är med på när de utvecklas, så vinner de en högre klass än vad de borde göra.
Ja, då vet ni läget. 13.00 Twitch annars, eller hur?
Ja, 13.00 Twitch på lördag kör vi igång, men det är inte till det här utan det är till annan dag bara.
Det är till annan dag.
Eftersom det här är kvällstrav.
Just det. Bra David, vi avrundar i sedvanlig ordning.
Det gör vi.
Och du ska få hissa dagen före julafton. Är det väl?
Jag ska beskriva en känsla med trav som är, ja men det är hela grejen med trav nästan. Jag är ju kanske främst spelare på trav.
Sätta en V7, är det du ska prata om?
Nej, det är det inte. Lugn nu. Jag är kanske främst spelare på trav, men jag är även hästägare och överlag en travsportsentusiast. Jag har ägt häst i många år. Jag har haft gått väldigt dåligt med mitt hästägande.
Tunna framgångar.
Kostat väldigt mycket pengar. Jag hade en värdelägare, en häst som heter Classy Toma, som på den tiden var en sväng hos Ludde som treåring, så skulle han gå ett kvallopp och jag åkte upp till kanal 75 och satte mig, för då kunde man inte se där hemma utan då var man tvungen att se var där för att de hade en kamera på plats inför tävlingsdagen. Ja, och hästen ska gå ett kvallopp och han har spår två i volten och ja, han bara ställer sig på alla fyra, sparkar ut kusken. Jag tror det var Urban Johansson som jobbade åt Colgini då som körde och hästen skenar två varv, hoppar över staketet. Liksom. Det var inte en optimal upplevelse att få som ganska ung hästägare.
Nej, det är ju
alltså, liksom, hela tävlingsdagen blev förskjuten på Jägers för att min häst skenar runt banan. Jag var bara delägare den, ska vi säga.
Ja.
Sen fortsatte hästägarskapet med... ja, men det var tunt. Liksom. Jag var delägare ett par till i den vevan och det har inte varit något vidare. Men för ett par år sedan köpte jag in mig på en häst efter Ready Cash. Som heter Oliver P. Hill. Han var ett år och såldes på elitauktionen 2016. Det var jag tillsammans med ett par kompisar som hade honom. Och sen så har folk klivit av lite efterhand och så vidare. För att det drog ut väldigt lång tid på tiden. Hästade en skada, tvingades operera. Folk tappar tålamodet helt enkelt. Men jag vet inte, jag har alltid liksom trott på den där hästen och gillat stammen. Så jag gett han liksom mer än en chans extra. Och nu i höst då som femåring...
Trägen vinner!
Har han debuterat. Och igår på lunchen, lopp fem på Åby, så fick han vinna sitt första lopp i sin fjärde start. Och jag inser också att det här kommer inte bli någon elitloppsvinnare. Men han har ju ändå visat kapacitet för den klassen han befinner sig i. Mm. Han vann loppet, fick ett smörlopp av Mark Elias som körde väldigt snyggt. Conrad Luga och tränar. Väldigt kul att ha honom där nere också, för min mamma bor i Skåne och jag ofta hälsar på honom, så det finns en väldigt fin synergieffekt i det.
Ja,
jag vet nöjd med jobbet de har gjort med hästen, de har fått honom till att vara en duglig tävlingshäst, så vi ser hur långt det kan gå, men just känslan när de vinner sitt första lopp, man har betalt de här fakturorna i fyra års tid liksom.
Ja, man måste ge dig att du har haft tålamod.
Ja, men jag vill att ge hästen chansen, och så äger jag 100% själv nu också, vilket gör att det blir liksom lite en extra diff, om man säger så.
Det är inte många hästägare som blir utreffade 50 meter från mål. David Neves äger!
Ja, det var fölet som gjorde det. Jag tror att han kände också med mig där med tanke på att den hästen då är 5 år och varit runt
han får köra det en gång. Han får inte göra det någon
mer. Nej, jag tror inte han gör det. Jag tror det var för att det var lunchtravet och lopp 5. Det var inget stegspel.
Han var trött också på travet.
Ja, lite så. Sista loppet för Åby på ett travår fick min häst vinna. Det var väldigt kul. Och
ja, kul. Den glädjen, David, när du ringer till mig bara någon timme efteråt. Jag hör att det är någonting, men jag vet att jag kan inte sätta fingrarna på val. Och så säger du vinner min häst vann. Såg du? Ja, det var otroligt kul. Det
man gillar att hålla låg profil med dem. Jag gillar att hålla på och så här skriva på Twitter och starta. För att då blir det att innan det går dåligt får man liksom äta upp det. Men jag inser att det inte är någon superstjärna. Men just kul att han funkar. Och jag vill bara hylla det här hästägarskapet. Det är väldigt kul när det väl går bra. Jag har inte varit bortskämd med det tidigare. Så det var dagens hiss på min sida.
Fan, så skoj och uppfriskande. Ja, det är många som gläds med dig. Jag Ja, gör det. Tack, definitivt. Tack. Ja, men jag dissar. Jag tycker inte det är kul att dissa sig juletider. Men jag varit sjukt nervös. Märkte du det på mig? Och lite på smått dåligt humör när jag ringde upp dig klockan. Får se nu i lördags. V75 inlämning i Halmstad. Skulle lämna in alla mina system som folk också hade köpt andelar i. Känner man ju ett ansvar i det såklart. Och klockan var väl 16.23 kanske.
Mm.
Något sånt.
Det var den.
Och 16.20 skulle V75 första avdelning ha startat. Och då är ju tiden då på det här handelsspelet utsatt till 16.20. Men i och med att det sköts på så vill jag vänta in så att ytterligare några kunde köpa någon andel. Och att man kunde ta del av den senaste informationen. Då sitter jag på ATG-sida och jag får inte in systemen. Det är ju helt kört att få in systemen. Så jag ringer ju dig och är smått uppgiven. Och halvt hysteriskt och ringer dig och frågar hur jag ska bära mig åt. Och då sa jag, ja men det går på något vis, men jag vet inte riktigt hur. Jag måste gå in här och kolla lite grann. Det var ju kaotiskt de där minuterna.
Ja, alltså,
jag måste säga så här att när det blir så där, jag vet inte. Men det måste väl på något vis också från ATG-sida gå och skjuta fram den där starten. För det står ju 16.20 då. På det här, ja, där man blippar in tiden när loppet...
Automatiskt,
så, precis. Ja, precis. Och hur länge man kan köpa andelar och så vidare. Men när det blir såna här förskjutningar så måste man ju vara vaken på det, tycker jag, från ATG-sida, så att det inte blir det här strulet. Nu var det ju ruggiga omvägar, och hade jag inte tagit hjälp av dig så hade det varit chanslöst att lämna in de där systemen.
Ja, men så här är det ju. Jag har ju pratat med Mikael Kudrén om det där på ATG. Och det som händer är att andelssystemen är ju fastlåsta på en tid. Och när den tiden har passerat, då försvinner lämna in-knappen. Så att
den var helt borta, vet du.
Ja, och knappen där du ska hämta systemet. Så det är, du ser bara liksom en blank sida och liksom ett oinfyllt system som du inte kan fylla i. Och då måste du liksom upp på mina spel och påbörjade kuponger och gå den vägen. Men när man är stressad i det läget, då är man inte så rationell. Det har hänt mig många gånger. Och en gång på Jägersro så fick jag in systemet tack vare att det blev omstart. Och,
ja. Men borde jag dissa mina egna teknikkunskaper?
Nej, det tycker jag kanske inte. Utan där har ATG att jobba på. Och det vet de om. Men det har varit så här lite för länge nu. Men Kudrén, de har koll på det. Det är lite bökigt att fixa under julhelgerna. Jag är övertygad om att det kommer ske. Men upplevelsen för dig som spellämnare och risken de tar att det blir liksom omsättning som uteblir är ju uppenbar när systemet inte fungerar optimalt. Så att det vill vi se en ändring på. Just att den här inlämningsknappen finns kvar trots att spelstoppet har passerat.
Ja, tills starten går. Liksom.
Till starten går, precis. Ja. Så man kan lämna in ett vanligt system. Alltså det förändras ju inte. Ja. Så att... Ja, men det förstår jag.
Du, David, ha en fantastiskt lugn och skön och fin jul tillsammans med nära och kära.
Ja, tack detsamma, Patrik.
Och ni där ute också som lyssnar och hänger med i den här podden vecka ut och vecka in. Och glöm inte då den insatta podden som kommer om någon dag bara med Erik Adielsson och en djupdykning vad gäller V75 på Solvalla. Ha det så gott alla där ute. Hoppas ni får en fin och lugn jul.
God jul.
Hej, hej. Chuppi chuppi chuli yan, chuppi chuppi chuli yan.